Temat för den här predikan idag, det kanske låter lite speciellt, lite tufft kanske. Oj, vad ska jag nu tala om? Självbehärskning. Jag vet inte om ni har hört så många predikningar om det. Det har ni kanske. Det är inte så unikt, för det är ju någonting som står om i Bibeln. Men ändå kanske inte man talar om det så mycket, har jag en känsla utav. Jag har predikat om efterföljelse ett par gånger här, två söndagar, och det går ju in i detta. Det går in också i det här med andens frukt i våra liv, självbehärskning. För Bibeln talar ju om det, att det är en frukt tillsammans med andra frukter. Och jag ska återkomma till det. Men jag vill läsa från första Petrus, kapitel 1 och 15. Primero Pedro, kapitel 1. Lev ett alltigenom heligt liv, liksom han som har kallat er är helig. Det står ju skrivet, ni ska vara heliga, ty jag är helig. Sen vill jag också läsa från Filipperbrevet 2, 12-13. Filippenses dos. Därför mina kära, ni som alltid har varit lydiga, arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Inte bara så som när jag var hos er, utan ännu mer nu när jag är långt borta. Ty det är Gud som verkar er, så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syfte. Amen. Tack Jesus att du välsignar ditt ord på våra hjärtan idag. Tack för den här gudstjänsten och det här tillfället att träffas. I Jesu namn. Amen. Amen. Gud, han vet precis allt om våra liv, och den heliga ande, han arbetar med precision. Jag läste en historia igår, och det handlade om ett företag som hade problem med en väldigt stor maskin, och det var väldigt viktigt att den fungerade. Men man fick inte igång den, det var död helt enkelt. Så man ringde en så kallad konsult, och den här konsulten kom, han var expert, han visste. Och det var inte många minuter han var där. Han tog fram en hammare och så drog han till på maskin och så startade den. Och så funkade. Det var ett par, tre minuter bara så var det över. Och sen åkte han tillbaks hem. Och sen kom fakturan och den var på 100 000 kronor. Ganska mycket, anmärkningsvärt mycket. Så företaget reagerar naturligtvis, och man skrev en, skickat brev och skrev vad i hela friden, det är 100 000 för 5 minuters arbete, det är ju fruktansvärt. Men de fick svar omedelbart genom ett mejl, och den här konsulten skrev, och så preciserar han jobbet då, och så skrev han: en krona för hammarslaget. 99 999 kronor för kunskapen om att slå och träffa precis rätt med slaget. Kunskapen var värt väldigt, väldigt mycket. Och han hade kunskap om exakt vad han skulle slå. Det var precision. Och så är det faktiskt med Gud också. Han har kunskap om våra liv. Han träffar oss med precision. Så när den helige ande arbetar i våra liv, då vet han vad han ska göra exakt. Det är inget slumpartat eller tillfälligt, utan Gud vet vad han gör. Och han har allt under kontroll. Självbehärskning, det är en väg till att bli mer lik Jesus, som vi lever i det. En väg till helgelse, skulle man kunna säga. Helgelse, det är ett ord som inte används så mycket heller, kanske nu för tiden, och det är lite svårt att förstå vad betyder egentligen det för någonting. Man kan tycka det känns kanske ett ord som är lite tungt och svårbegripligt. Man brukar tala om storord ibland. Men det finns ord som man inte kan riktigt komma ifrån. Man kan inte översätta dem riktigt, utan de finns där i Bibeln. Och vi behöver använda dem för att kunna förklara saker. Sen kan vi förklara det, men vi kan inte ta bort dem. och ersätta dem. Man kan säga att helgelse, det är mer av Jesus och mindre av mig själv i mitt liv. Och det är en livslång process som inte går på ett ögonblick, utan det är någonting som tar hela livet att bli mer lik Jesus, att förvandlas mer och mer. Det är det helgelse handlar om. Och det är nåd det handlar om. Många gånger tänker vi att det är prestation, det blir krampaktigt. Men det är nåd. Och vi läste innan i Filipperbrevet där att det är Gud som verkar i er så att ni både vill och gärning förverkligar hans syfte. Det är Gud som gör det här. Det är jag som öppnar mig. Det måste jag göra. Det är mitt beslut. Men sen är det Gud som gör verket. Det är inte jag som gör det. Sen finns det ett annat ord bara för att förklara. Jag brukar återkomma till det ganska ofta. Det är rättfärdiggörelse. Som också Bibeln skriver om en del som vi kanske inte riktigt förstår alltid. Men det handlar om en relation till Gud som återupprättas då jag tar emot Jesus i mitt hjärta. Och det är 100%. Det sker ögonblickligen. Det är någonting som sker i mitt liv, ett under, när jag tar emot Jesus. Då blir jag rättfärdiggjord till 100%. Och det är min grund. Men sen utifrån den grunden så lever jag i helgelse och växer och förvandlas. Så liksom det är två spår kan man säga här i frälsningen. Rättfärdiggörelse, helgelse. Ett är omedelbart och ett är en process. Det där är viktigt att förstå för mig som kristen. Väldigt grundläggande egentligen. Galaterbrevet, Galata 5, Galaterbrevet 5, 22-23. Där står det så här. Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet. Allt är ju fantastiskt. Så slutar det. Och självbehärskning. Oj. Det hör ihop allt det där. Det är samma frukt egentligen. Glädje och självbehärskning går inte att skilja åt. Jag ska komma till det lite kort sen också, att självbehärskning, lever man i det så upplever man också glädje och frid i sitt hjärta. Självbehärskning är viktigt för att bli mer Jesuslik, för att uppnå det där med helgelse. I andra Petrus brev 1 så läser vi Segundo Pedro 1. Då står det så här, jag läser inte hela sammanhanget, jag bara plockar här. Det står så här, det står om tron, att man ska foga olika saker till tron. Då står det så här, till kunskapen självbehärskning, till självbehärskningen uthållighet. Det står uppräknat olika saker där. Och det kommer också det med självbehärskningen in då, att man ska foga det till tron. Ordspråksboken 25 och 28, Proverbios 25. Det står det så här. Som en stad med nedrivna murar är en man utan självbehärskning. Det är ju en katastrofal situation, i alla fall på den tiden. Nu kanske inte vi tänker på murar runt en stad, men på den tiden då hade man inget försvar om man inte hade murar. Men så är det i våra liv utan självbehärskning. Vi har inget försvar. Ordet självbehärskning är ett grekiskt ord och det heter enkratos. Det talar om ett inre styre i mitt liv, en inre makt i mitt liv. Från det här ordet har vi fått ordet demokrati och teokrati också för den delen. Gud vill ge mig och dig en inre kraft så att vi inte följer de olika begären som finns. Så vi inte bara följer olika vindpustar i vårt liv. Det finns ju så mycket som påverkar våra liv känslomässigt. Och det är lätt att vi följer alla impulser. Men självbehärskningen är en inre kraft, ett inre skydd för oss. Och det är ju andens frukt, helt enkelt den heliga andens frukt i våra liv. Första Korintierbrevet 9, Primero Corintios 9. Det läser vi om idrottsmannen som löper på banan, har målet i sikte. Det är ett bibelord vi återkommer till lite grann under sommaren här. Idrottsmannen, han löper och så har han målet i sikte. Ibland kanske man har lust att ge upp. Några har sprungit Göteborgsvarvet här och några har åkt Vasaloppet och några kanske cyklar Vätternrundan eller Vikenrunt eller sådär. Och det kommer situationer när man under tävlingens gång då man har lust att ge upp. Det känns inte jättebra hela tiden. Men det är viktigt att man inte följer de där impulsen utan att man har målet i sikte och inte ger upp. Och det är det kristna livet handlar om också. Det kommer mycket impulser hela tiden om att ge upp och ta andra vägar. Ta genvägar också för den delen. I andra Timoteusbrevet 2:5, Segundo Timoteo dos, då står det att det är viktigt att vi följer reglerna för en tävling. Paulus var väldigt mycket inne i idrottsvärlden i bilder och så här. Och det är intressant. Det finns ett citat som någon sa och det ligger nog mycket sanning i det faktiskt. Att det goda får vi alltid kämpa för att nå. Det onda når vi när vi slutar kämpa. När vi bara liksom slappnar av och gör upp. Då är det lätt att vi hamnar snett. Att vi kommer fel. Livet är faktiskt sånt att vi måste kämpa för att nå det goda. Med Guds kraft naturligtvis och med Guds nåd och den heliga andes hjälp. Men vi måste bjuda till hela tiden. Det handlar om att stå emot det som är mot Guds frestelser och annat. Men inte heller missbruka det som är tillåtet. Det finns ett ord som heter disciplin. Det är också sånt där, det är lite tungt. Sådär, lite negativt. Men en idrottsman till exempel måste till 100% disciplinera sig för att nå framgång. Och det gäller mycket i livet för att nå framgång i ett arbete till exempel. Eller att bli duktig på någonting. Du måste disciplinera dig. Och det handlar också om det kristna livet. Och man skulle kunna säga så här att disciplin. Det är att kunna säga nej till det som är bra. För att kunna säga ja till det bästa. Så kanske inte vi tänker alltid. Men ibland måste vi säga ja, nej till sånt som är bra också. För att prioritera det som är allra bäst. Jesus gjorde ju så när han gick här på jorden. Han var tvungen att säga nej till saker för att prioritera det som är allra, allra viktigaste. Att lyssna in Guds röst och göra hans vilja. Det finns en fara att det som är bra, det som är legalt, det som inte är något fel får ta överhanden i våra liv. Det finns ju väldigt mycket som är bra egentligen. Som inte är något fel i eller synd eller som vi säger då. Men det finns en fara i det också att det goda får överhanden. Utan det viktiga är att vi hittar vad är Guds vilja, vad är viktigast, vad är nummer ett. Vad hindrar oss i tjänsten för Gud. Och disciplin är ju inget självändamål utan det är bara ett verktyg att nå det bästa. Vi får inte bli slavar under regler och lagar och disciplin. Självklart inte. Och ibland misslyckas vi och så här och faller och gör fel. Det är inte det det handlar om. Utan disciplin är en hjälp att nå det bästa. Att finna Guds vilja i mitt liv. En man som heter Stinnesen, han skrev så här att lättja är den farligaste huvudsynden. Den blockerar all utveckling. Alla huvudsynder går att bekämpa om man inte är lat. Det tål att tänkas på. Vad hindrar mig i mitt liv att fullt ut tjäna Gud? Dåliga vanor kan vara ett hinder. Det finns mycket dåliga vanor vi kan ha. Vi kan sitta fast i olika saker som är destruktiva. Och nu talar jag om destruktiva saker, inte bra saker, utan destruktiva saker. Det finns väldigt, väldigt mycket i vår värld och i vårt samhälle vi kan fastna i som hindrar mig att leva för Gud. Olika dåliga vanor helt enkelt. Destruktiva relationer kan hindra också. Första Korintierbrevet 15, Primero Corintios 15. Säger, av dåligt sällskap blir den bästa snart förstörd. Destruktiva relationer. Ensamhet kan påverka oss negativt. Det är bra att vara ensam ibland. Ibland väljer man ensamhet. Och det är skönt ibland. Och vi behöver ensamhet. Varje människa behöver ensamhet ibland. Men sen finns det också en ensamhet där man är, som är destruktiv. Och då kommer det mycket tankar och känslor som påverkar oss negativt. Därför är församlingen väldigt viktigt. Därför är exempelvis en hemgrupp väldigt viktigt. Eller enskilda vänner väldigt viktigt. Som man kan samtala med, som man kan möta, som man har frågor och funderingar man kan dela. Går man för mycket med sina tankar och funderingar själv, så kan det vara destruktivt. Alla kämpar vi med olika saker. Alla gör det, mer eller mindre. Det här med självbehärskning, det är ju ändå en sak som man känner av själv. Det är därför det blir aktuellt att man predikar det, för man funderar på det mycket själv och brottas med saker. Så är det ju. Men det finns alltid förlåtelse, det finns alltid upprättelse när man kämpar med saker. Och det är det som är så skönt i den kristna tron, att nåden är så stark. Det finns hjälp att få. Nya vanor kan hjälpa med att komma ur destruktiva livsmönster. Det finns många nya vanor man kan ha. Bland annat det här att man, som jag var inne på nyss, att man kan samtala med någon annan som man har förtroende för. Att det kan få bli en vana också i mitt liv. Det kan hjälpa mig att börja tänka rätt och även känna rätt så småningom. Goda vanor för övrigt. Det kan vara att man disciplinerar sig lite mer i bön. Att man tar lite mer tid i bön tillsammans med Gud. Att man kanske läser bibelordet lite mer. Och det får man bestämma sig för att göra. Eller regelbundet åka på någon retreat kanske. Gudstjänstbesök, generositet, gästvänlighet och så vidare. Det finns mycket olika saker som man kan ta till för att komma rätt, som är en hjälp. Glöm inte att anden vill vara din och min hjälpare i allt det här. Goda vanor kan vi utveckla och det hjälper oss. Ibland kan det vara svårt att kunna bedöma sig själv och se sig själv. En författare som heter Eugene Peterson, han skriver så här, och det är lite tänkvärt faktiskt. Det är nästan lika svårt för en syndare att känna igen världens frestelser som det är för en fisk att upptäcka föroreningarna i det vatten den simmar i. Det kan vara svårt att känna igen vad som är destruktivt och negativt i det här livet. Och det är väldigt svårt att se eller känna igen sig själv och bedöma sig själv. Var är mina svagheter? Varför har det blivit som det har blivit och så vidare? Varför kämpar jag med det här? Det kan vara svårt att känna igen det. Världen, som man talade mycket om förr i kyrkan. Världen och flärden, ni kanske känner igen det, ni äldre. Då har man kanske en uppfattning om vad det är. Men jag tror att det inte är så enkelt alltid som man har tänkt eller man har delat upp det. Utan världen skulle man kunna säga är tidsandan väldigt mycket. Och någon har sagt så här, att det är dagens passion för det som är lättvindigt och tillfälligt. Dagens passion för det som är lättvindigt och det som är tillfälligt. Mycket det här med impulser och tillfälliga känslor och väldigt nyckfullt och så här. Det är tvärt emot vad vi talar om som tema, självbehärskning. Brist på uthållighet är ju till exempel en stor bristvara idag. Att hålla ut. En känd psykolog, Eva Rouge, hon skriver så här, att det stora problemet i dagens samhälle, moderna samhälle, där vi slutar känna medkänsla med varandra. Vi vill bara känna njutning hela tiden. Vi har blivit känsloknarkare. Det kan nog ligga väldigt mycket i det. Men jag tror, som jag sa innan, att människan mår bra av det här som heter självbehärskning. Att kunna säga nej till saker, att kunna vänta, att kunna hålla ut ibland. Ja, nu talar jag till mig själv igen, för det här kan vara en brottningskamp faktiskt. och med många olika saker. Det här med tålamod. Ge mig det, Gud, ge mig tålamod, men ge mig det nu. Har ni hört den bönen någon gång? Och den bönen ber man nog ganska ofta faktiskt. Att lära sig vänta, att säga nej och att avstå från saker är karaktärsdanande faktiskt. Det är inte att vara tråkig och stereotyp, det är inte det handlar om. En stark karaktär, om man kan säga nej och vänta, har uthållighet och ståndaktighet, då kan man njuta av livets goda på ett helt annat sätt. Och man får också uppleva hur andens frukt växer i mitt liv. Den heliga ande växer och blir starkare, och självbehärskningen hör ihop med glädje, som vi läste inledningsvis, och frid och tålamod och ödmjukhet och alla de här fina sakerna som vi egentligen längtar efter i våra liv. Så det är någonting som är positivt, det är någonting som gör mig stark, som gör mig till en stark karaktär i livet. Andens frukt är ju glädje och uthållighet och ståndaktighet har med glädje att göra. Självbehärskning. Till sist, innan jag säger amen, bara några korta exempel från Bibeln. I Gamla testamentet läser vi om David. Han hade mycket svagheter i sitt liv. Han hade ett hjärta som älskade Gud, det vet jag. Gud välsignade David på ett fantastiskt sätt. Men han hade många problem i sitt liv. Och han säger bland annat i en av sina psalmer, han visste att han hade problem på olika områden: sätt en vakt för min tunga. Han visste att hans tunga lätt slant. Därför bad han till Gud: sätt en vakt för min tunga. Vi kan säga för mycket och kan säga fel saker och såra människor. Det är lätt att tungan slinter. Här behövs det självbehärskning. Josef, en annan biblisk förebild. Han var ju en väldigt stark karaktär, kan man säga. Och Gud välsignade honom, och han blev ju såld av sina bröder till Egypten. Och så kom han till Egypten och fick ett toppjobb ganska snart hos en av de högsta där, Potifar. Men Potifars hustru ville ha en relation med Josef. Men Josef sa nej. Han hade en stark självbehärskning. Och han är en stor förebild det här. När det gäller sexuella frestelser så stod han upp väldigt starkt. Och också med hämndbegär. När hans bröder kom till Egypten så gav han inte hämnd, utan han förlät sina bröder som hade sålt honom till Egypten och misshandlat honom innan. Inga hämndbegär. Han var en förebild för oss. Daniel, också i Gamla testamentet, också en förebild. Det står att han slog vakt om, och det var väldigt viktigt att inte orena sig, står det om Daniel. Och samtidigt står det också, eller strax efter, står det om att han varje dag, både när det var lätta tider och svåra tider, 3 gånger om dagen, han var i fånge i Babylonien, 3 gånger om dagen böjde sina knän i riktning mot Jerusalem, och så hade han en bönestund 3 gånger varje dag, oavsett om det var lätta tider eller svåra tider. Självbehärskning. Daniel är en stor förebild för oss. Och till sist är det ju naturligtvis Jesus som är den stora förebilden för dig och mig. Jesus var disciplinerad till sin faders vilja. Det var det viktigaste, det var nummer 1 för honom. Han var disciplinerad när det gällde bön. Det gjorde han, tog han stund tid för regelbundet. Och därför kunde han också lyssna in faderns röst. Och han visste vad som var faderns vilja med hans liv. Och han höll ut ända till slutet. Det var därför han vann seger på korset. Självbehärskning. Jag vet inte om det har talat till dig något speciellt så. Jag hoppas det. Men jag tror att det är någonting som är väldigt viktigt i våra liv. Det hör ihop med all andens frukt. Men det hjälper oss att komma närmare Gud och leva närmare Jesus. Att leva ett mer övervinnande kristet liv i vardagen. Varje dag, varje stund. Och det är det Gud kallar oss till, att vara efterföljare till Jesus Kristus och att leva som övervinnare i den här världen. Och vi har ju en hjälpare, den helige ande, som med precision, som vi hörde om historien innan här, den helige ande vet exakt vad han ska träffa, vad han ska tala, vad han ska, hur han ska arbeta med våra liv. Han känner våra hjärtan, han vet allt om oss, och han vill hjälpa oss varje dag att vara övervinnare som Jesu lärjungar. Gud välsigna er.